som köper.
Den 21 december 1995. Snett i den svenska ekonomin.
God kväll. Uppemot en halv miljon svenska hushåll blir beroende av socialhjälp efter nyår då nedskärningarna i bidragssystemen genomförs fullt ut. Det visar en rapport från universitetet i Lund. Kommunerna tror att man måste spara ytterligare inom skola och omsorg för att ha råd med de ökande socialbidragen.
Nu blir socialbidragen en slags komplettering till låga inkomster.
Ja, efter nyår slår regeringens sparpaket igenom fullt ut med en rad sänkningar i socialförsäkringarna och bidragssystemen. Då kommer åtminstone 50 000 ytterligare, kanske ännu fler, hushåll att bli berättigade till socialhjälp, vilket kommer att kosta kommunerna mellan 2 och 3 miljarder kronor. Redan idag är 400 000 hushåll i landet beroende av socialbidrag.
Vi är tvungna att betala ut socialbidrag, helt klart, och då riskerar det att gå ut över de här kärnverksamheterna, och det är mycket allvarligt. Särskilt tycker jag när jag framhåller skolan, eftersom skolan är de som ska se till att de barn och ungdomar vi har kan komma ut och konkurrera på en allt tuffare arbetsmarknad.
Här i Mölndal är oron stor på socialförvaltningen för hur nedskärningarna i de statliga bidragen ska slå. A-kasseersättningen ska ju minska, detsamma gäller barnbidraget, bostadsbidraget, sjukpenningen och föräldrapenningen bland annat. Och det här betyder att de som redan har det svårt får det ännu sämre och kan tvingas söka socialbidrag.
Vi har redan idag kostnader på ungefär 50 miljoner. Och med de här förändringarna som sker nu i försäkringssystem och annat så kan vi säkert riskera en kostnadsökning på mellan 4 och 5 miljoner.
Det här betyder förstås att kommunernas redan dåliga ekonomi urholkas ytterligare och andra verksamheter som äldreomsorgen till exempel kan drabbas av nya nedskärningar.
Har ni någon chans att klara av det här?
Ja, inte inom ramen för socialtjänstens verksamhet.
Nazister på gator och torg skulle åthutas och klämmas åt. Man skärpte lagstiftningen och alla viftade på svansen. Men hur blev det egentligen? 22 december 95.
För andra gången har en svensk domstol nu friat en person som burit nazistsymboler på sina kläder. Göteborgs tingsrätt frikände idag en 21-årig man som haft en armbindel med blågult hakkors.
Lagarna verkar vara tandlösa när de används för att försöka förhindra bärande av rasistiska symboler. För andra gången på kort tid frias nu alltså en åtalad för brott mot uniformslagen. Tingsrätten i Göteborg har inte kunnat tolka lagen så att den kan användas enbart mot nynazistiska eller andra odemokratiska åsikter.
Eftersom den då inskränker yttrandefriheten för alla så tyckte vi att det inte är rimligt att den gör det, inskränker den för även demokratiska partiers sympatisörer. Och att det är då en för stor inskränkning av yttrandefriheten som den här lagen innebär och att vi därför inte tycker att den kan tillämpas.
Trots justitieministerns försäkran att befintliga lagar räcker för att förbjuda symbolerna har domstolarna svårt att finna stöd i lagen för det påståendet.
Ja, det är möjligt att man i vissa situationer skulle kunna få det till att det är hets mot folkgrupp. Men i det här fallet var det inte det.
Men om man ska komma till rätta med det här så krävs nya lagar som du ser det.
Ja, vill man använda uniformslagen för att stoppa den här typen av armbindlar, då tycker vi att man måste ändra lagen.
Idag hölls slutpläderingar i det uppmärksammade målet i Klippan i Skåne där en afrikansk ung man mördades på öppen gata. Åklagaren sa att rätten fått ta del av en grym verklighet och en föreställningsvärld som borde försvunnit för länge sedan.
När rätten samlades i säkerhetssalen i Ängelholms polishus idag hävdade distriktsåklagaren att både 16- och 18-åringen var besatta av nazistiska värderingar. Men åklagaren anser ändå att de båda måste genomgå rättspsykiatrisk undersökning.
Först måste vi, enligt min bedömning, göra en stor sinnesundersökning. Men så snart den är färdig så tar vi upp rättegången igen och då kommer jag att yrka en påföljd.
Varför behövs det sinnesundersökning av de här båda?
Ja, då har läkaren tyckt beträffande 16-åringen, vi har haft en skadad liten undersökning och då har läkaren föreslagit att man gör en stor. Och beträffande 18-åringen så tycker jag för mitt vidkommande att när man misstänks för ett våldsbrott av den här digniteten då är det alltid befogat att kolla om man är normal eller inte.
Men åklagaren anser att de hade ett rasistiskt motiv för att döda den 22-årige mannen från Elfenbenskusten. Han hittades död i ett buskage i Klippan i september. På mordplatsen hittades senare ett svartmålat kolhuvud med rasistiska förtecken. 16-åringens försvarare hävdar att det var allmän utlänningsfientlighet, inte rasism, och att 22-åringen hoppade upp mot kniven. Åklagaren håller inte med.
Vi har fått lära oss under de senaste åren att även friska människor kan göra sig skyldiga till onda handlingar. Och jag har ju haft en del fall som den här 16-ungen som slog ihjäl sin far med en kofot. Eller den här 18-ungen som stack ihjäl en 78-årig kvinna med en sax. Och där tyckte man beträffande båda att de hade psykiska avvikelser, men de var ändå så pass friska att de kunde dömas till fängelse. Om jag ska gissa så skulle jag kunna tänka mig att man kommer till något liknande här, men det vet vi ju inte säkert. Det ska vi ta reda på, hoppas jag.
Sverige 23 december 1995.
Moderaterna har gått i kapp Socialdemokraterna. I Sifos decembermätning får båda partierna 30,4% av rösterna. Det är första gången sedan Sifo inledde sina mätningar av väljarnas partisympatier som Moderaterna och Socialdemokraterna är jämnstora. Detta efter att Moderaterna har ökat med 3 procentenheter sedan förra mätningen. Den andra stora förändringen är att Sifo-mätningen är Miljöpartiet som också har gått upp med 3 procentenheter till 9,9%. Förändringarna för övriga partier är så små att de ligger inom den statistiska felmarginalen. Moderaterna visade en uppgång även i Temos senaste undersökning. Men där ökade samtidigt Socialdemokraterna, vilket gav Socialdemokraterna 32% och Moderaterna 29,5%.
Den 23 december 1995. Norge och säljakten.
Norge har beslutat att återuppta den kommersiella jakten på sälungar. En jakt som ju stoppades 1989 efter en internationell storm av protester från bland andra den svenske kungen. Men nu är det alltså fritt fram igen för de norska säljägarna.
I våras smög den norska regeringen igång jakten på sälungar. Under beteckningen forskningsfångst gavs det då tillåtelse att döda 2600 sälungar i vetenskapens namn. Men nu tar Norge steget fullt ut. I vår återinförs rätten att kommersiellt jaga sälungar på isarna uppe vid Nordpolen. Enligt gårdagens norska regeringsbeslut kan 17 050 sälungar fångas och dödas under nästa års jaktsäsong. Kvoten gäller grönlandssäl och så kallade klappmyss. Och ungarna som dödas måste ha diat klart. Det innebär att de är mellan 3 och 10 dagar gamla när de kan fångas. Enligt den norska regeringen är den nu beslutade sälungekvoten både viktig och riktig för att på ett ekologiskt vis beskatta artbeståndet. Och en jakt på 17 000 sälungar hotar inte på något sätt sälarternas fortlevnad. Och det är i linje med vad internationella organ anbefaller. Det säger Bjarne Myrstad vid det norska fiskeridepartementet till Ekot. Enligt Bjarne Myrstad fruktar inte Norge nya internationella proteststormar efter gårdagens beslut, men vi är medvetna om att sälungejakten väcker känslor, säger regeringstjänstemannen. Det var 1989 som Norge mer eller mindre tvingades stoppa den kommersiella sälungejakten efter en våg av bojkotter och andra protester från utlandet. En mindre grannkris mellan Sverige och Norge uppstod ju också efter att svenske kungen uttryckt sin avsky över norrmännens sätt att jaga sälungar. 96 års säljakt kommer att starta i mars. Cirka 5 fartyg med en besättning kring 60 personer väntas delta. Och jaktmetoderna blir både den traditionella hakapiken och gevär. Marknaderna för sälungekött finns, förutom här i Norge, också i Kina. Johan Fredriksson, Oslo.
Den 23 december 1995. Åter rituella mord och självmord i den religiösa världen.
Den franska polisen har på förmiddagen meddelat att resterna av 14 förbrända lik har hittats på en bergsplatå nära skidorten Grenoble i södra Frankrike. Myndigheterna misstänker att de omkomna tillhör den religiösa soltempelsekten och att de har begått kollektivt självmord.
Den schweiziska polisen har sedan en vecka tillbaka letat efter 16 medlemmar av den fanatiska religiösa soltempelsekten. 8 schweizare och 8 fransmän, bland dem 3 barn, som hade anmälts som försvunna. 2 franska polismän som anses stå sekten nära har också försvunnit spårlöst. Igår kväll hittade man 4 övergivna bilar som ägs av sektmedlemmarna. Bilarna stod på en parkeringsplats i bergstrakterna i sydöstra Frankrike och idag på morgonen skickades 500 polismän ut i skallgång i omgivningarna efter de försvunna. De schweiziska myndigheterna har från början befarat en upprepning av dramat för drygt ett år sedan när 48 av soltempelsektens medlemmar hittades döda i 2 gårdar i norra och södra Schweiz. De flesta av de omkomna hade dött av gift, men flera hade också skottskador. Och det är fortfarande inte helt utrett om det handlade om ett planerat kollektivt självmord eller om ett massmord. Ungefär samtidigt hittades ytterligare 5 döda sektmedlemmar i Kanada. 2 av dem ingick i sektens ledning. Det är känt att flera av soltempelsektens medlemmar som inte var inblandade i tragedin senare fortsatte sina sammankomster i Schweiz. Och vittnen har berättat att några av dem beklagade att de inte gått i döden tillsammans med sina bröder och systrar. Det var en fransk spaningshelikopter som idag på morgonen först upptäckte några förbrända lik på en bergsplatå i ett otillgängligt område 1 kilometer från parkeringsplatsen där de 4 övergivna bilarna hade hittats. När polisen någon timme senare lyckades ta sig fram till platsen räknade man 13 döda vuxna och 1 barn. Jan Mosander, Berlin.
Den 23 december 1995, ny president i Polen.
I Polen är det skifte på presidentposten idag. Ex-kommunisten Aleksander Kwasniewski ska ta över efter Lech Wałęsa. Och vi har nu med oss vår man i Warszawa, Kjell Albin Abrahamsson, i lunchekot. Det här är ett skifte fullt av komplikationer, eller hur?
Ja, det är det, eftersom den avgående presidenten Lech Wałęsa, han vägrar att delta vid dagens vaktavlösning på rikets högsta ämbete, och han tänker dessutom inte överlämna riksregalierna till exkommunisten Kwasniewski.
Kan han göra så här då?
Ja, han anser att han kan det, och han har stöd också hos väldigt många människor. Det var ju nämligen så att när den kommunistiska regimen föll och när den sovjetiska ockupationen upphörde och Wałęsa demokratiskt valdes till president, då upplöstes exilregeringen och Polens sista exilpresident Raczkowski, han avgick då och överlämnade presidentinsignerna till Wałęsa. Och Wałęsa säger nu att det vore en skymf mot Polen och mot mina förpliktelser gentemot Polen om de här riksregalierna överlämnades till en före detta kommunist.
Men vad kommer det här att mynna ut i?
Ja, det stärker väl den konfrontation som redan idag är väldigt kraftig mellan det borgerliga blocket och det socialistiska blocket. Och detta spär väl på ytterligare den politiska kris som vi redan nu anar ska komma.
Och det fick man ju signaler om redan när Wałęsa i veckan kom med spionanklagelser mot premiärministern Oleksy.
Ja, i sista minuten, under sista veckan så försöker Wałęsa med denna svarte Petter och anklagar regeringschefen för att vara spion för KGB. Men riksåklagaren har ju sagt att de här anklagelserna är alldeles för tunna för att de ska gå vidare med en förundersökning.
Tack så mycket, Kjell Albin Abrahamsson.
–23 december 1995. Val i Turkiet.
I Turkiet är det parlamentsval imorgon. Regeringen har ju försökt att knyta Turkiet närmare Europa, men troligen väntar nu stora framgångar i det här valet för det muslimskt religiösa partiet.
När det stora folkrika Turkiet på julafton går till parlamentsval röjer resultatet sannolikt de djupa klyftorna i landet mellan de sekulariserade modernisterna i de västra landsdelarna som vill ha en marknadsekonomisk framtid med sitt land närmare knutet till Europa. Landet har just uppnått tullunion med EU. Och de radikala islamisterna som bara i undantagsfall kan karaktäriseras som fundamentalister i de fattigare delarna av landsbygd och storstäder. Och politiska bedömare i huvudstaden Ankara och Istanbul, som är en av Europas tre största städer, ser chansen, underförstått risken, att den turkiska väljarkåren bryter med landets nedärvda sätt att skilja mellan världslig politik och religion. Men när en specialist i Financial Times spår att valets segerherre blir det islamistiska Refa-partiet, välfärdspartiet, då preciserar han. Det är inte människors hunger efter religion som kommer att ge partiet fler än 20% av rösterna. Det är hunger efter rättvisa. Partiet kanaliserar missnöje, främst med korruptionen i regeringskretsarna. Den amerikansk utbildade kvinnliga premiärministern, Tansu Çiller, får sannolikt se sin regering utkastad. Och välfärdspartiets ledare, Erbakan, han kan få chansen att leda en ny koalitionsregering. Han har de senaste dagarna vid möten framför moskéer inte varit främmande för muslimsk populism. Han lovar rena händer och billigt bröd. Ett stort Turkiet, säger han, och syftar kanske på det ottomanska imperiet, ska byggas upp igen. Slaveriet under västerlandet ska upphöra. Bosnien, Tjetjenien och Jerusalem ska befrias. Valrörelsen har ackompanjerats av bombattentat. Ett utanför ett yttersta högerpartis vallokal i Izmir. Och en molotovcocktail kastades in i det socialdemokratiska republikanska partiets högkvarter i Istanbul. Yttersta vänstern beskylls för attentaten. Staffan Heimersson, Wien.
Jultomtetillhörighet, 23 december 1995.
Övergår till en lämplig fråga dagen före julafton, nämligen var bor jultomten egentligen? I Finland anser de i varje fall att han har sitt hem i finska Lappland. Och nu tar till och med industriministeriet till krafttag för att skapa ett jättelikt jultomteland i Rovaniemi vid polcirkeln.
Julmarknad på Esplanaden i Helsingfors. Möjligen är tomten jag träffar självsäkrare än kollegorna i Sverige. Han får till exempel 400 000 brev om året från hela världen och han hävdar bestämt att tomten är finländare.
Suomalainen on joulupukki ja korva tunturilta.
Korva
tunturilta, se yksi ja ainoa oikea.
Jo, visst är jultomten finländare och kommer från fjällen i Lappland. Häromdagen så presenterade rent av industriministeriet planer som bygger på den förutsättningen. Tillsammans med Rovaniemi landskommun planeras en jättelik tomteverkstad med olika kringarrangemang i anslutning till ett stort skyddsrum som ska grävas ut precis vid polcirkeln. Uppfattningarna om att tomten kommer från Sverige, till exempel från Tomteland vid Siljan i Dalarna, eller den kätterska tanken att tomten härstammar från Danmark där man nyligen höll en utmanande tomtekongress med Grönland i sikte. Ja, sådana tankar avvisar ministeriets överdirektör Bo Göran Eriksson bestämt.
Nej, det är helt felaktiga uppfattningar. Det här, jultomten finns i Finland.
Är det realistiskt att bygga någon slags, ska vi kalla det, Disneyland för jultomten i större skala? Finns det liksom skäl att tro det?
Jultomten är en mytisk och legendarisk figur. Jag tror att allt för mycket konkret verklighet tål den här myten inte. Så jag tror inte att det är skäl att bygga Disneyland. Däremot tror jag nog att speciellt för Finlands del så är det, ligger det nog i ett visst intresse att, så att säga, i Finlands bilden införa element av den här jultraditionen.
Inte för kommersiellt, inte lagt enbart på barnens jul. Det är alltså receptet, visar industriministeriets marknadsundersökningar. Däremot mer nöjesevenemang, musik, kultur, tv, film, vildmarksturism och seminarier som har med vårt behov av andlighet och saga och myt att göra. Då blir vistelserna i det planerade jullandet något annat, hoppas alltså stat och kommun. Något mer än ett möte med en skröplig gammal vitskäggig farbror i röd luva som önskar god jul åt alla snälla barn.
Den 25 december 1995, Turkiet.
Turkiska plan bombade idag kurdiska posteringar i bergen i östra Turkiet. Enligt säkerhetskällor är dagens attacker inledningen på en ny offensiv mot den kurdiska PKK-gerillan. Dagens bombningar varade i 2 timmar och skedde i närheten av staden Tunceli i Monsurbergen. Under gerillans 11 år långa kamp för självstyre har mer än 18 000 människor dödats.
Och i Turkiet där väntar nu en besvärlig regeringsbildning efter gårdagens val. Det islamiska välfärdspartiet blev det största partiet, men bara några procentenheter före 2 borgerliga västinriktade partier. Men inget av partierna har en egen majoritet. Och idag har premiärministern Tansu Çiller lämnat in sin avskedsansökan här i Istanbul.
Det islamiska välfärdspartiet är övertygat om att vägen till regeringsmakten nu ligger öppen. Islamisternas ledare Necmettin Erbakan kräver att han får i uppdrag att bilda Turkiets nästa regering. Om islamisternas ledare faktiskt blir regeringsbildare har han i varje fall ett otacksamt uppdrag. Turkiets avgående premiärminister Tansu Çiller konstaterade idag att hennes parti inte kommer att samarbeta med islamisterna. De flesta övriga partiledare har också tagit avstånd från islamisterna. Regeringsbildningen väntas bli ytterst besvärlig. Ett möjligt slutresultat är att islamisterna får nöja sig med rollen som oppositionsparti trots sin valframgång. De turkiska väljarna gav det islamiska välfärdspartiet en knappt tredjedel av platserna i parlamentet. Det här räcker inte till för att grunda en fungerande regering, utan islamisterna måste försöka hitta en samarbetspartner, och det innebär kompromisser. Partiet kan knappast börja förverkliga sina löften om ett Turkiet byggt på islamiska värden. De övriga partierna har lovat försvara Turkiets icke-religiösa system och västliga inriktning. Islamisternas anhängare har högt uppskurna förväntningar, och de väntar sig att valresultatet ska leda till konkreta förändringar som stärker religionens ställning i det turkiska vardagslivet. Det återstår att se hur välfärdspartiets anhängare reagerar om islamisterna lämnas utanför Turkiets nästa regering. Det här är Tom Kankkonen i Istanbul.
Den 26 december 1995, Brasilien.
19-miljoners staden Sao Paulo i Brasilien tycks nu ha nått sitt tak. Både människor och industrier börjar flytta därifrån. Men fortfarande är Sao Paulo vad man brukar kalla Sveriges tredje industristad om man räknar antalet anställda på svenskägda industrier.
När man åker den 12-filiga motorvägen från flygplatsen in mot Sao Paulos centrum så ser man först en stor ABB-skylt på höger sida och sen en upplyst SKF-skylt till vänster. Och bara lite längre fram så reser sig Ericssons mastodontlika kontorsbyggnad. För vissa företag, som till exempel Scania, så har Brasilien kommit att bli den viktigaste marknaden i hela världen. Och för Volvo är Brasilien numera den näst största marknaden. Men i och med den accelererande integrationsprocessen i Latinamerika så har Brasilien också kommit att bli en viktig plattform för export till andra länder. Och det till den grad att exporten från svenska företag i Sao Paulo idag är större än den samlade svenska exporten till Brasilien. Och det är inte bara de stora svenska exportföretagen som finns här. Många mindre företag står på kö för att etablera sig. Den brasilianska marknaden är inte bara stor, för många produkter är det närmast jungfrulig. Bonnierföretaget Interprint lyckades till exempel på bara 1 år öka sin omsättning med 100% till över 1 miljard kronor när det introducerade telefonkort som förenklar användandet av offentliga telefoner. Men som Interprints chef Barry Bystedt påpekar, Brasilien är däremot inte, vilket kanske många tror, ett land där den billiga arbetskraften garanterar vinsten.
Ja, idag är lönläget i Brasilien högt
och som det är välkänt så är ju skillnaden i löner stora. Arbetarlönerna idag är ju kanske billigare än man har i Sverige, men däremot om man talar om mer kvalificerad arbetskraft så är lönenivån högre. Och totala lönekostnader med ungefär 100% sociala kostnader i princip jämförbar med europeisk nivå idag.
De brasilianska industrifacken är starka och ofta militanta. För bara 9 år sedan till exempel så slog arbetare sönder och samman Scanias fabrik när de inte fick igenom sina krav. Men som en del av den allmänna processen i Brasilien har också fackens attityd förändrats. Nu handlar det mer om samråd än om konfrontation. Men att det har blivit så, det beror kanske just på att facken under åren av kamp fick igenom löner och rättigheter som inte ligger svenska industriarbetares efter. Och i och med att facket togs på allvar av företagen så började också facket att ta företagen på allvar. Lars Palmgren, São Paulo.
Den 26 december 1995. Dyningar efter valet i Ryssland.
Som en följd av kommunisternas valframgångar i Ryssland har italienska investerare avstått från ett kontrakt värt nästan 10 miljarder kronor för modernisering av det ryska telenätet. En talesman för det ryska privatiseringsorganet sa idag att det italienska holdingbolaget Stett i sista stund hade dragit in sin finansiering. Kontraktet skulle ha undertecknats i fredags.
Mera Brasilien den 27 december 1995.
Och så över till ett reportage om de stora kontrasternas land. Brasilien är ett land 20 gånger större än Sverige både till yta och folkmängd. Och här finns fler rika, en större medelklass och fler välbetalda arbetare än i Sverige. Men det finns förstås också många fler fattiga. Befolkningen i Brasiliens slumområden överstiger flera gånger hela Sveriges befolkning.
Det som låter som en idyllisk skogsbäck är i själva verket en ränna med stinkande avloppsvatten som rinner genom gränderna i favelan Peixinho i staden Olinda i nordöstra Brasilien. Inne i avloppsrännan ligger rören för dricksvatten. Inte så konstigt kanske att de som inte har parasiter, de utgör de stora undantagen här i Peixinho. Men för Roberto är det inte parasiterna som är det värsta. Det är hans rullstol. Att ta sig fram genom favelans kuperade och gropiga jordvägar är nästan till omöjligt. Och inte blir det lättare att hjulen på rullstolen saknar däck. Roberto blev förlamad när han sköts i ryggen av polisen. Det var en vanlig razzia på jakt efter knarklangare. Roberto var på väg hem efter jobbet. Ja, på fel ställe, vid fel tidpunkt, säger han. Men vad som gjort honom bitter är att polisen inte tagit något som helst ansvar för sitt misstag. Så han säljer knark. Vad ska jag leva av? Frågar han med en utmanande blick. Men det vore orättvist att beskriva Peixinho, eller för den delen vilken favela som helst, som enbart en plats av elände, våld och marginalisering. I Brasilien är ingenting riktigt entydigt. De 9 småkillarna som spelar, det kallas samba reggae, tillhör den grupp barn och ungdomar som mycket väl skulle ha kunnat hamna på gatan och bli gatubarn. Men när de står på den leriga gatan med sina trummor och sina dräkter med texten reflexer från Afrika, så lyser de av stolthet och självkänsla. De kommer aldrig att bli gatubarn. De har hittat vägen in till sig själva, trots misären. Ibland är det inte särskilt stort, steget mellan detta att vara någon och att inte vara någon. Lars Palmgren, Olinda, Brasilien.
Den 27 december 1995, Sverige.
Ja, julhelgen har varit en av de kallaste under hela 1900-talet och kylan tycks hålla i sig. Det här innebär rekordhög elförbrukning just nu. Per Ljungberg arbetar vid Energiverket i Jönköping.
Där är ju vårt aktuella inköp från Vattenfall och det är vår totala omsättning. Och den ligger upp på 200 drygt och vi köper in nästan 176 megawatt. Vi producerar i Huskvarna här 11,5 megawatt, i Rötle nästan 6. Och sen har vi en ångturbin ner på fjärrvärmen som ger nästan 6,5 megawatt.
Ja, men problem att få fatt i den el som behövs nu i midvintern, det är det inte?
Nej, vi tar vad vi behöver från Vattenfall och får betala för det här.
På datorskärmen hos Jönköpings energiverk så ser man exakt hur mycket el som kommer in och som går ut. En del produceras lokalt i Jönköpingstrakten, men det mesta kommer alltså centralt ifrån Vattenfall. För den hårda vinterkylan med temperaturer runt minus 20 gör att elförbrukningen i landet är mycket hög. Faktum är att vi får gå tillbaka till köldnatten i januari 87 för att komma över dagens förbrukning på totalt 24 000 megawatt. Och för att klara det här så körs nu det mesta. Vattenkraften i norr utnyttjas för fullt. Vi köper el från Norge och Danmark och alla kärnkraftverk i drift så när som på Oskarshamnsettan. Men den kommer att återstartas vilken dag som helst efter den stora ombyggnaden som nu är klar. Ändå så räcker inte det här. I natt startade nämligen Sydkraft 2 av 3 block i det oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn. Och i eftermiddag så beslutar förmodligen Vattenfall att också starta oljekraftverket i Stenungsund. Men det finns inte någon risk för elbrist trots det här. För ännu finns det mycket outnyttjad reservkraft, bland annat gasturbiner. Men ju högre förbrukningen blir, desto mer kostar elen. Och den svenska elnotan har nu ökat med runt 1 miljon kronor i timmen på grund av vinterkylan, uppskattar Vattenfall. Och håller den stänga kylan i sig så kan förbrukningen och därmed också kostnaderna komma att pressas upp ytterligare. Tack vare att i mellandagar så går ju inte alla industrier för fullt just nu.
Det kan bli ännu värre här efter nyår när industrin går igång också. Många industrier står väl still här i mellandagarna, så att om det fortsätter vara kallt här så kommer det nog att gå över det här betydligt i nästa vecka, skulle jag tro.
Det sa Per Ljungberg på Energiverket i Jönköping. Han intervjuades av Erik Lindfelt.
Den 27 december 1995. Åter till Turkiet.
I Turkiet försöker nu ledarna för de icke-religiösa partierna att bilda gemensam front mot islamistpartiet som segrade i valet i helgen. Premiärminister Tansu Çiller har kommit överens med en av sina konservativa rivaler om att försöka bilda en koalition.
Ingen besökare i Turkiet kan undgå att se hans porträtt eller statyerna av honom. Kemal Atatürk, ledaren som efter första världskriget omskapade Turkiet, avskaffade islams makt i samhället, ville göra Turkiet till en modern stat i samklang med västvärlden. Det här hände naturligtvis inte utan motstånd, men när Atatürk avled 1938 lämnade han efter sig ett samhälle där åtminstone den politiska eliten hyllade hans värderingar och där armén annars stod redo att ingripa mot försök att återställa islams makt i samhällslivet. För naturligtvis har islam hela tiden funnits som en kraft att räkna med. Och det har också hela tiden funnits politiker som har utnyttjat religiösa värderingar och känslor för att vinna röster. Men aldrig tidigare har det hänt att ett islamistiskt parti fått så många röster som nu, över en femtedel av väljarkåren, och blivit största parti i landet. Det är resultatet av ett tålmodigt uppbyggnadsarbete, en slagkraftig organisation runt om i Turkiet och en propaganda som i ord och gärning har riktat in sig på att framställa islamisterna som det parti som verkligen bryr sig om de eftersatta befolkningsgrupperna. Västvärlden har ju med ökande rädsla sett hur islam har växt som politisk kraft i så gott som hela Mellanöstern och hur religiösa fanatiker i Algeriet eller Egypten bekämpar vad de ser som skadligt utländskt inflytande med mord och terror. Valresultatet i Turkiet är därför en ny påminnelse om islams styrka. Dessutom hör det till bilden att Turkiet är en av nyckelstaterna i Medelhavsområdet och en lokal militär stormakt, en stat som EU nyligen gick i tullunion med. Nu bör nog inte följderna av valet överdrivas. De icke-religiösa partierna förhandlar om en ny stor koalition och de har tillsammans en stor majoritet. Turkiets ÖB säger att armén behåller sin roll som outtröttlig vakt kring Turkiets principer om att religion och stat ska hållas isär. Men något militärt ingripande tycks ingen räkna med den här gången. Spåren från vad som har hänt i Algeriets avskräcker säkert också. Men valutgången är en varning för de övriga partierna och för omvärlden om att inte ta Atatürks reformer för självklara i all framtid eller utgå från att Turkiets västorientering gäller för gott.
Den 27 december 1995, Norge.
Årets parti där är det högerpopulistiska Fremskrittspartiet. Det blev landets tredje största parti i kommunalvalet i höstas och i opinionsmätningarna har partiet fördubblats under året, trots att det egentligen inte borde finnas någon plats för ett främlingsfientligt parti i det välmående Norge. Johan Fredriksson.
Fremskrittspartiet med dess karismatiska ledare Carl I. Hagen är den norska inrikespolitikens vinnare 1995. Från ett resultat på knappt 7% i stortingsvalet 93 till en uppslutning på över 15% vid opinionsmätningarna den senaste tiden. Och vid landstings- och kommunalvalen i september blev partiet tredje störst i landet. I Oslo fick man till exempel nästan var fjärde röst. Men Norge saknar ju egentligen alla de klassiska förutsättningarna för att ett främlingsfientligt populistparti ska nå framgång. Norge har en i stort sett okorrumperad politikerkår, en mycket god ekonomi och en förhållandevis låg arbetslöshet, cirka 4%. Men trots det vinner alltså missnöjespräglade, delvis invandrarfientliga argument gehör i norska folket. Och det är något av ett mysterium, säger Håvard Narum, politisk kommentator på Norska Radions nyhetsredaktion.
Jeg tror det er vanskelig å forklare det med fornuftige, rasjonelle argumenter. Men en del av forklaringen er at mange nordmenn er skeptiske til innvandrere, skeptiske til annerledes tenkende. Det er kanskje mer en frykt enn det er en motstand. Og Fremskrittspartiet, og spesielt da partiets formann, Carl I. Hagen, har klart å utnytte dette, eller klarte i alle fall i valgkampen å utnytte dette svært effektivt.
Mycket av framgången bygger alltså på partiledaren Carl I. Hagens oomtvistat skickliga förmåga att spela på den främlingsrädsla som finns hos en del av Norges befolkning. Men Fremskrittspartiet har också tydliga svagheter enligt Håvard Narum. Man är ett typiskt upp- och nerparti som tillfälligt kan komma i ropet för att nästa säsong dala i popularitet.
Det är på många måter ett dögnflueparti som man aldrig kan veta hur länge håller. Og det er svært avhengig av partiformann Carl I. Hagen. Og han er en svært dyktig kommunikator overfor en ikke ubetydelig del av det norske folk, så man skal være forsiktig med å undervurdere han.
Og Fremskrittspartiets framgångar kommenterades av Håvard Narum, som er politisk kommentator på den norske radions nyhetsredaktion.
Den 28 december 1995, Sverige.
Det föds allt färre barn i Sverige. Inte sedan 1922 har minskningen i antalet nyfödda skett så snabbt. Babyboomen är definitivt över och tycks ha ersatts av babybäs.
I år föds 104 000 barn i Sverige. Det är en minskning med 8 000 jämfört med i fjol. Man kan säga att det är bäs på bebisar.
Ja, det är en tydlig trend. Vad vi däremot inte kan säga, det är om och när nästa babyboom kommer. Men det dröjer nog ett antal år skulle jag tro.
Framförallt är det färre yngre kvinnor under 30 som väljer att föda barn.
Lågkonjunkturen säkert spelar roll här på många olika sätt. Dels så finns det en hel del människor som är arbetslösa, bidragen sjunker, ekonomin blir sämre och jag tror att detta har medför inte bara så att säga dålig, sämre ekonomi för många familjer utan också att man kanske lite mer pessimistiskt har lite mindre tro, lite mer ängslan inför framtiden.
Barnaföderskorna har blivit äldre. Det är kvinnor mellan 35 och 40 som hittills har bromsat baby babybäsen. Men nu när flerbarnstillägget slopas och föräldraförsäkringen sänks befaras en minskning även i den åldersgruppen.
Till exempel i Malmö med sin höga arbetslöshet, där har fruktsamhetstalen stupat särskilt brant. Och det tycker jag också talar för att den här hypotesen om att lågkonjunkturen är kraftigt bidragande orsak är att den stämmer.
Och om utvecklingen fortsätter i samma riktning kommer var femte 60-talist att vara barnlös.
Det kan ju innebära att vi får färre som försörjer oss. För när de barn som föds idag och 10 år framåt, 20 år framåt och om det fortfarande är lika låga födelsetal, då blir det ju färre i den här befolkningen som ska förvärvsarbeta och försörja oss alla.
Den 28 december 1995, Frankrike.
Frankrike har på nytt utmanat världsopinionen.
Frankrike har genomfört sitt femte och näst sista kärnvapenprov i Mururoa-atollen. Klockan 22.30 svensk tid igår kväll sprängdes den hittills svagaste laddningen, en på 30 kiloton. Och de internationella reaktionerna lät inte vänta på sig. Japan, Nya Zeeland och Australien uppmanade Frankrike att omedelbart avbryta provserien.
They didn't want to hang over French Christmas, but they're quite prepared to make this a New Year's present to the South Pacific.
We are saddened, furiated and disappointed that the French would choose this time of year to let off a nuclear bomb.
Diverse från Bosnien-Herzegovina den 28 december 1995.
Mer än 600 människor har evakuerats från Mostar i södra Bosnien. Risken för att en damm utanför stan ska brista är överhängande. Kraftiga skyfall och snö har orsakat översvämningen. En damm i området har redan brustit och förstört en bas för de franska NATO-styrkorna. Soldaterna har evakuerats med helikopter från lägret.
It was so quickly we were very surprised, but everybody do his job and all our personnel, our guns, our munitions and material are okay.
Och idag trängde vatten från den översvämmade gränsfloden Sava in i en amerikansk förläggning i Kroatien. Och amerikanerna har tvingats utrymma lägret.
I Bosniens huvudstad Sarajevo har regeringstrupperna och serbernas styrkor dragit sig tillbaka från 40 ställningar längs frontlinjen. De har därmed uppfyllt villkoren från Daytonavtalet och den tidsfrist som löpte ut vid midnatt natten till idag.
Bosnisk-serbiska och muslimska trupper har dragit sig tillbaka från ställningarna runt Sarajevo. Bland annat härifrån, det som var idrottsanläggningar vid vinter-OS i Sarajevo 1984 och som fram till i natt kontrollerades av bosnienserberna. Häftiga snöfall har dock försvårat tillbakadragandet. NATO-styrkor patrullerar nu de tidigare stridslinjerna och övervakar de sönderbombade byggnader som utnyttjades av krypskyttar under det 3,5 år långa kriget. NATO-styrkorna säger sig nu ha full kontroll över området och har hittills inte mött något motstånd.
La première phase des accords de paix tels qu'ils avaient été signés à Paris le 14 décembre a été respectée. Les actions menées l'ont été avec le souci d'une stricte impartialité, et il faut le souligner, avec la collaboration des parties en présence.
Även i andra tidigare stridsområden i Bosnien uppfylls nu Daytonuppgörelsen. Detta efter direkta kontakter mellan NATO, bosniska armén och de bosnisk-serbiska styrkorna.
The cooperation with the Serb forces in the area has been really good, no resistance whatsoever, and they've been cooperating very well with our effort here to allow the free passage of civilians through the area.
31 december 1995.
God kväll. Regeringens planer på en skatt som ska drabba den tiondel i Sverige som tjänar mest kan omfatta alla med 21 000 kronor eller mer i månaden. Skatten skulle i så fall drabba drygt 600 000 inkomsttagare. Det visar uppgifter till Aktuellt från Statistiska centralbyrån idag.
Imorgon sänks bland annat bostadsbidraget och A-kassan. Samtidigt avgår olika höjdare som misskött sig under stort rabalder och med stora fallskärmar.
Röster som försvinner. 31 december 95.
Efter Sveriges Radios beslut att säga upp avtalet med TT, tidningarnas telegrambyrå, sändes idag den sista sändningen i P1 klockan 8 i morse.
Sveriges Radio P1, klockan är 8.
God morgon, här är TT med nyheter. Svenskarna har blivit mer positiva till Europeiska unionen.
Claes Wester avslutar nästan 72 års nyhetsförmedling i Sveriges Radio. Kai Karlholm kunde inte låta bli att vara med denna sista morgon.
För rattfylleri.
1924 lästes det allra första telegrammet upp i radio.
Dagsnyheter från tidningarnas telegrambyrå. Den senaste tidens svåra issituation.
Rösten tillhörde Bernard Törnberg. Telegrammet handlar om is och kyla.
Som är täckt av 3 fot fast is.
Det sovjetryska trupper som gått över Weichsel norr om Warszawa har erövrat Warszawa. Ett stort allierat invasionsföretag mot Frankrike har enligt idag på morgonen ingångna tyska telegram inletts.
Under andra världskriget, då betydde verkligen TT:s radionyheter någonting. När man ställde middagar och sammanträden och sådant efter sändningstiderna för att man skulle kunna lyssna.
Kai Karlholm var en av de mest kända radiorösterna, och före honom Uno Stenholm. Stämmornas pondus bekräftar att nyheterna verkligen inträffat.
Antalet dödade och skadade i vägtrafiken.
Omkom vid en trafikolycka igår eftermiddag på länsväg 225 vid Sorunda.
Systembolagets försäljning minskade i december. Jämfört med julmånaden för ett år sedan minskade spritförsäljningen med...
För TT:s radionyheter i Sveriges Radio är det slut. Ja,